till Midan Sverige podcast episod 4. Med mig idag har jag ingen mindre än David Vukovic, skrivare här på Midan Sverige. Välkommen David.
Tack så mycket.
Och redaktionsansvarig Ola Lindholm. Ola, välkommen.
Tack så mycket.
Idag har vi faktiskt hela 8 olika punkter som vi ska diskutera. Allt ifrån försäsong till transfers till statistik att avrunda med. Men jag tänkte inleda med att rikta våra gratulationer till Gianpaolo Pazzini. Pazzini fyller år idag. Och vi på Milan Sverige riktar våra gratulationer till Il Pazzo. Grattis på dig Pazzini. Så vidare till vår podcast. Det första vi ska diskutera idag är Team Cup, där lagen Sassuolo, Juventus och Milan deltog. För Milans del blev det alltså vinst mot Juventus på straffar, men häpnadsväckande nog förlust emot Sassuolo. Sassuolo slutligen drog hem hela Team Cup. Om jag börjar med dig David Vukovic, vad har du att säga om Team Cup?
Jag var väldigt aktiv på Twitter där, som ni som följer med säkert såg, på Team Cup. Och det var ett rätt så B-betonat Milan som ställde upp mot Juventus. Rätt jämn match, får man säga. Och Milan fick, jag tror det var någon gång i mitten av halvleken eller matchen, straff som Robinho klev fram och missade. Matchen var fortsatt jämn efter straffen och slutade slut 0-0. Milan vann på straffar som du sa. Sedan 2-1 förlust mot Sassuolo. Jag tycker inte man ska döma Milan så mycket efter just Team Cup, för det var ett rätt så B-betonat lag som ställde upp. Spelare som Cristante, Petagna, de här Primavera-spelarna som sagt. Så, men det jag såg av de här lite mer A-lagsspelarna, om man ska kalla dem, som De Jong, Boateng, Robinho, det var väldigt blandat, får man säga, för Robinho. För Robinhos del så var det inte helt klockrent, om man ska säga. De Jong dock blev utsett till turneringens bästa spelare. Och ja, vi har ju sett hela försäsongen hur bra han egentligen har varit. Och hade han varit med förra säsongen så hade vi nog kunnat sluta bättre än trea.
Så du menar alltså att bara själva De Jong kommer göra stor skillnad i den här säsongens mittfält?
Absolut, och inte bara De Jong, sen även Pauli och Montolivo och Pauli De Jong tillsammans. Det är ett väldigt bra mittfält, om inte Serie A's absolut bästa. Och De Jong, bara just De Jong, vinner ju kanske lika mycket bollar som hela Juventus mittfält tillsammans.
Ja, det där var en klyftig passning till Juventus, David.
Ja, fem på sidor.
Mm, ja. Ola, har du något att säga om Team Cup?
Resultatmässigt så var det lite nästan roligt då, att Sassuolo, det här Serie B-laget, eller vad man ska säga, nej men alltså det sämsta laget på pappret gick ut som vinnare i själva kuppen. Sen kanske inte hade så stor betydelse liksom vilket lag som vann ur den bemärkelsen, mer än äran. Däremot så tycker jag att det är helt rätt utav Allegri att testa runt med spelarna, alltså att inte bara låta det här A-laget spela, eller hur man nu ska säga. Man låter Cristante spela, man låter Petagna spela. Petagna gjorde ju faktiskt till och med mål. Tycker jag helt rätt att man luftar laget, testar kombinationer, ser om man kan hitta någon nyckel, något som funkar. Så ur det perspektivet så tycker jag att Milan gjorde det bra. Sen så kan man ju alltid önska till exempel att Robinho ska börja sätta straffarna till exempel, eller att de kanske ska hålla sig borta från straffpunkten överhuvudtaget. Men det kommer förhoppningsvis.
På tal om straffarna, det är väldigt många som anser att Robinho inte är den som ska ta straffar, vilket konstigt nog Robinho även kanske bevisat oss fans. Ola, om du var Allegri för en match, vem skulle du vilja ta straffarna?
Om jag fick välja ut av hela Milans trupp så är det ju ganska självklart att jag vill se Balotelli på straffpunkten. Jag tror även att Pazzini skulle kunna ta straffarna väldigt bra. Nu är ju Pazzini skadad tyvärr, men jag tror han skulle göra det bra där. Någon annan som kanske skulle kunna göra det bra? Ja, jag vet inte nu. Varför inte Montolivo testa att gå fram? Jag tror han skulle kunna hålla, för han är ju liksom kylig i spelet, så varför skulle han inte kunna vara kylig vid straffpunkten?
Absolut, absolut. Okej, okay, grabbar, det var allt om Team Cup. Då ska vi gå vidare till nästa cup. Något större cup faktiskt. Jag talar om Intercontinental Champions Cup, vilket är då, som man är på namnet, en cup, interkontinentell, där alltså flera lag från flera länder deltar. Och för Milans del var det första, den första motståndet var alltså Valencia, där Milan gick segrande ur matchen med 2-1. Milan, i och med vinsten gick Milan vidare, Valencia åkte ut. Milan skulle alltså möta laget som det vinnande laget av Chelsea och Inter. Hör och häpna, så var det Chelsea som vann. Notera min ironi. Hör och häpna, så var det Chelsea som vann. Chelsea gick vidare. Inter åkte ut. Och nu är nästa runda alltså Milan mot Chelsea. David, vad har du att säga om Intercontinental Champions Cup?
Ja, men första halvlek mot Valencia var väl den bästa hittills den här försäsongen, om man får säga så. De Jong, som jag sa innan, imponerade stort. Och ni som såg matchen eller sett highlightsen vet ju vilket drömmål han gjorde. Och som Ola säger, så vill jag aldrig mer se brassen Robinho lägga en straff. För han la bland den sämsta straffen jag har sett mot Valencia. Missade precis som mot Juventus, men kunde bara någon minut senare dock göra mål. Men alltså, det var en helt okej match från Milan om man ser till första 45. Om vi går till andra 45, så tog ju Valencia över rätt mycket och gjorde 2-1 och var väldigt nära på 2-2. Vem kan hjälpa mig? Vem var det som räddade bollen på mållinjen där i slutet? Var det Mexes eller...
Helt ärligt, så jag själv inte säker alltså.
Nej, det var någon som räddade bollen på mållinjen i alla fall. Jag kommer inte ihåg. Så det var väldigt nära 2-2 i den matchen. Men som sagt, bra första 45, sämre andra. Så helt enkelt vet jag inte hur vi ska bedöma medan efter den matchen. Både bra och dåligt. Men även där lite B-betonat lag. Så man kan inte döma dem helt och hållet efter den matchen heller.
Okej, tack så mycket, David. Ola, någonting du skulle vilja tillägga om den här kuppen? Kanske någonting om nästa match, Milan-Chelsea?
Om man bara tänker liksom vad det här ska, liksom vad det ska leda till, det här är att jag struntar faktiskt nästan i liksom resultaten på försäsongen. Visserligen så är det ju cup nu, men det här liksom vad man liksom resultatet på tavlan spelar inte så stor roll. Det är mer viktigt vad som händer på planen. Och där finns det ju såklart mycket att jobba med. Sen vet du, Chelsea nu då, som kommer, blir en väldigt svår match. Alltså Chelsea är en utav som jag håller ut som favoriter till att vinna Premier League nästa säsong. De har värvat riktigt bra. Kyrle tror jag kommer att bli riktigt bra i Chelsea. Kommer att bli en väldigt tuff match för Milan. Och kanske en motståndare som man mer liksom kan bedöma Milan efter vart Milan ligger i försäsongen. Liksom, börjar de komma upp liksom i form eller har de fortfarande en bit kvar? Så det kommer att bli en bra värdemätare, tror jag, oavsett resultat.
På tal om det här värdet, vilka tycker du har, eller är det bättre laget av de här två lagen, Milan eller Chelsea?
I nuläget så måste jag nog ändå säga Chelsea, tror jag faktiskt. Alltså de har ett mera komplett lag, tycker jag. Milan har väldigt duktiga individer. De har flera spelare som är på uppgång. Men Chelsea har de här riktigt stora. De har Terry och Lampard, som är de här rutinerade rävarna som har varit med hur länge som helst. De har Hazard och Mata som är riktigt, riktigt bra. Torres har faktiskt börjat gjort mål igen, även fast han kanske inte är liksom elit, och han har fått tag i mycket skit i onödan enligt mig. Så de har ett bra lag, och de har värvat bra den här silly season. Gör de någon riktigt bra värvning till, så kommer de här kunna konkurrera ut i Europa på allvar för då?
Okej, vi går vidare till nästa punkt. Den sista kuppen vi ska snacka om, nämligen Audi Cup. En kupp där fyra lag deltog: Manchester City, Bayern München, Sao Paulo och Milan. Där Milan faktiskt slutade upp trea efter stor, ja, stor och stor, en 5-3 förlust mot Manchester City, där Milan gick ut för, gick av plan första lök med hela 5-0, kom in igen, snyggade till siffrorna lite, 5-3 vart det då. Nästa match spelar Milan, alltså föregående match var förlust mot City. Nästa match efter det möter Milan Sao Paulo, vinner 1-0 med en rätt stabil insats faktiskt. Jag tycker inte att det var så skakig insats, så det var inte så, ja, det var inte ett helt A-lag heller, så man kan inte förvänta, man kan inte förvänta sig så mycket. David, vad tycker du om Milans insats i Audi Cup?
Först och främst vill jag bara tillägga att jag tror det var 5-3 efter första halvlek, för jag får med Milan gjorde alla tre redan i första.
Absolut, det var det. Ursäkta mig.
Inga problem. Men som sagt, första 35, vad det nu var, var ju försvarsmässigt, höll väl i kanske Serie D-klass. Långt ifrån bra, släpper in 5 mål. Väldigt, ett par väldigt enkla mål får man ändå ta och säga. Sen visst, det var Vergara i backlinjen. Inget illa mot honom, när han gör ju liksom sin första riktiga match i Milan och är ju inte direkt helt samspelt med mittbackskollegan. Men som sagt, sen efter de 5 målen så gör El Shaarawy 2, Petagna gör 1. Och Milan hade ju flertal lägen i andra halvlek, och hade vi bara satt dem så hade vi ju sett Marcus Birro med El Shaarawy frisyr i Club Calcio-studion nu till hösten. Men alltså, jag vet inte vad man ska säga om matchen mot City i helhet, för att visst, dåligt försvarsspel, men sen spelmässigt efter 5-0 så spelade ju Milan ändå helt okej, får man ta och säga. Och sen mot Sao Paulo, som du sa, det var ju en rätt stabil insats, men Sao Paulo, jag får mig läsa någonstans, de hade 3-4 så här riktiga startspelare, så det, sen har, visst, Milan hade ju också 3-4 riktiga startspelare, det hade ju Kingsley Boateng på plan och flera andra spelare som spelade i Primaveran förra säsongen. Så även där, som jag har sagt tidigare, man ska inte döma Milan efter endast dessa matcher.
Okej. David, om du skulle ge ett betyg, godkänt, väldigt godkänt eller mycket väldigt godkänt på Milans insats i just Audi Cup, vad hade det varit?
Alltså, jag får ändå säga godkänt, för att de gjorde helt okej andra halvlek mot City och en rätt bra match mot Sao Paulo.
Okej. Ja, vi går vidare till Ola. Ola, min fråga till dig är, inom försäsongen i all allmänhet, inte just bara Audi Cup, finns det någon särskild spelare du tycker har verkligen imponerat, verkligen öppnat ögonen för och kanske till och med förtjänar en chans i A-laget när säsongen börjar?
För det första så tycker jag faktiskt att det var skönt att El Shaarawy fick göra mål igen. Han hade det tufft i slutet av förra säsongen där det gick mållös i långa stunder. Skönt att han fick komma in, och just mot Manchester City, alltså det är ett väldigt bra lag han gör mål mot också. Två dessutom, tyckte jag var riktigt skönt att se. En annan som faktiskt ändå har imponerat på mig lite, det är ju Petagna, som har fått en hel del speltid och även levererat mål dessutom. En spelare som jag trodde bara skulle få nöta bänk, vilket han kanske får göra även när serien börjar. Men likväl, en ung spelare som visar framfötterna, det är alltid roligt att se.
Just på tal om Petagna så ryktas faktiskt han får bära nummer 9 i Milan. Spelare som George Weah, Van Basten och Inzaghi har avburit nian i Milan. Och sist var det Alessandro Pato i sitt sista halvår i klubben. Vad tycker du om det, Ola?
Jag tycker det är fel. Eller hur ska jag säga? Nej, men, nummer 9, det är enligt mig en stor siffra att bära. Det är precis som 10. Det finns stora spelare som har burit nummer 10, inte bara i Milan utan i världen. 9 är ett för stort nummer för att sätta på en 18-åring som precis har kommit upp ifrån Primavera. Jag tycker han kan få börja med 37 som han har nu. Sen får vi liksom se hur det går. Visar att han har kvaliteter, så visst, varför inte. Men han måste bevisa mycket mer än vad han har gjort hittills för att han ska få bära det numret som så många stora spelare har gjort före honom.
Absolut. Och sen är det också lite konstigt bara då att El Shaarawy, som kanske är en av Milans spelare, en av Milans bästa spelare, om inte den bästa, och på sättet han bar Milan förra säsongen i början när det var en riktigt svag säsongsinledning. Hör och häpna så bär El Shaarawy faktiskt nummer 92 även idag. Han har alltså inte bytt nummer efter att spelarna bytte nummer. Och enligt många så är Shaarawy värd till och med nummer 10 i Milan. Håller du med om det, Ola, eller?
Ja, alltså jag vet inte om det är El Shaarawy som vill bära nummer 92. Alltså det verkar alltså så för mig, eller om man ska säga. För han verkar trivas med det här numret. Men liksom, jag tycker att definitivt att El Shaarawy förtjänar det här numret mer än vad Petagna gör, till exempel.
Okej, okay, tack så mycket, Ola. David, vad skulle du säga om just att Petagna ryktas få nya?
Alltså jag har inte så mycket att tillägga.
Ja, vi verkar ha lite tekniska problem, så vi får återkomma till David.
Oj, ursäkta. Ja. Det var jag som råkade stänga av micken här ett tag. Nej, men som, precis som Ola sa, att en Primavera-spelare på 18 bast kommer upp i Milans trupp och ska få nummer 9 efter, ja, förutom Patos halvår efter Inzaghi, är väl som Ergin skulle säga att det är konstant nummer 3. Så jag tycker det också, det skulle vara fel. Galliani har ju gått ut och sagt att som det ser ut i den nuvarande truppen så är det ingen annan än Balotelli som får bära nummer 9. Men Balotelli själv vill ju ha nummer 45, så 9 kommer väl vara spelarlös ett tag. Och sen El Shaarawy då har ju själv gått ut och sagt att han vill bära nummer 92. Då undrar jag faktiskt lite varför han inte gör det i landslaget. Så jag vet inte riktigt, men som Ola sa, El Shaarawy är mer värd 9 än Petagna i alla fall.
Okej. Okay. Ja, det är väldigt blandade känslor just om Shaarawy. Eller om Shaarawy, ursäkta mig. Om numret han ska bära. Jo, för vi, som du säger, så bär han ju nummer 14 i landslaget, vilket många ifrågasatt. För fallet skulle ju sådana fall vara att ifall det var frivilligt att bära 92an, varför gör han inte det i landslaget? Men grabbar, vi går vidare till transferfönstret. Eller vi kan göra så att innan vi går vidare till transferfönstret skulle jag be er om hela Milans försäsong nu som vi bevittnat. Om ni skulle ge Milan ett betyg mellan 1-10, David, vad skulle det vara?
Jag skulle nog ge Milan en 6.
Och Ola, du skulle ge Milan en?
En 6.
En 6, okej. Jag själv skulle också bjuda på någon 5-6 där någonstans. Ingen underkänd försång, men ingen jättebra försång heller. Okej, grabbar, då ska vi vidare till transfersnack. Och det vi inleder med är Honda. Det känns som vi har varit snackat om den, läst om den, funderat på den, ja, vad vet jag, andats den här affären snart en månad kanske. Jag vet inte, det känns som att Honda har varit liksom den stora grejen i mina jämförelser på ett riktigt långt tag. Nu verkar dock affären inte gå så bra till trots allt. Ola, vad tycker du om det senaste angående Honda-affären?
Alltså för de som följer det här ryktet med Bale till Real Madrid, så skulle de följa Honda till Milan, för det är så mycket värre. Nej, men skämt åsido, alltså det har varit så många turer kring den här affären. Det har varit rykten dit, det har varit 1 miljon hit, 1 miljon dit. Agenten, fan, han måste flyga fram och tillbaks mellan Ryssland och Italien hela tiden, känns det som. Men just nu så känns det verkligen som en Honda. Han kommer inte förrän i januari då i så fall. Jag hade gärna velat ta honom till Milan redan nu, för jag anser att, att det blir mycket svårare för honom att komma in i laget och komma in i spelet när man kommer in mitt i säsongen. Det hade varit mycket bättre ifall han hade fått vara med från början och verkligen spelat in sig i laget. För det är en spelare som jag tror skulle kunna göra nytta i Milan mer än andra spelare som är i truppen idag, om jag får säga så. Så det är synd, men som det ser ut nu så jag tror inte han kommer nu i höst, utan han kommer i januari. I så fall.
Det sägs ju att CSKA kräver mer pengar för att släppa honom nu i sommar än vad Galliani och Milan har erbjudit. Skulle du erbjuda den summa CSKA kräver för att släppa Honda nu i sommar än att vänta på honom free transfer i januari?
Jag tycker att det är konstigt att man ena dagen inte är villig att bjuda 5 miljoner euro för Honda, medan man sen nästa dag enligt rykten är beredd att bjuda 8 miljoner för Jajic. Det stämmer liksom inte i min värld på det sättet. Det känns precis som det här Robinho till Santos, att det liksom är att Galliani nästan är för snål helt enkelt. Alltså han vågar inte ta den här extra miljonen bara för att få igenom affären och liksom låta oss pusta ut för en gångs skull.
Och just på tal om Jajic, han har ju även varit ett stort namn de senaste dagarna angående en flytt till Milan. David, har du något att säga om Jajic?
Absolut, men jag vill bara tillägga en snabb liten grej om Honda. För att jag tror Galliani gör rätt sak. För alltså, Honda kommer ju antingen säljas till Milan nu i sommar eller komma på free transfer i januari. Och skulle Galliani vill ju inte ge den där extra miljonen. Och jag tror det kommer hålla på så här hela sommaren. Och till slut kommer CSKA antingen känna sig tvingad att sälja honom för 4 miljoner för att få de pengarna, eller så väntar de till januari. Så egentligen gör ju Galliani rätt med att tvinga CSKA till att till slut gå med på den där 1 miljon euro mindre. Lite samma som med Balotelli i januari, för City vill ju alltid ha någonting på 30 för mig, men det landar slut på 20. Men nog om Honda. Jajic, enligt Gianluca Di Marzio som jag var på Sky, så hade Galliani och Della Valle ett telefonsamtal i morse där Galliani la ett bud på 8 miljoner euro för Adam Jajic. Della Valle har dock gått ut i media och sagt att man vill ha 12 miljoner euro för Jajic. Och italiensk media har även sagt att Jajic kommer förlänga sitt kontrakt med Fiorentina i sommar eller lämna. Och så vitt jag vet så är det just nu bara Milan som är intresserade. Och om de inte vill att jag gör en Montolivo, så får de nog kanske till slut nästan sälja honom för 8 miljoner. Så som det känns just nu så kommer det till slut antingen Jajic eller Honda trilla ner i Milans trupp.
Och med trillar de ner i truppen nu i sommar eller senare?
Alltså jag tror, om ingen av de två trillar ner nu i sommar, så kommer väl en 35-åring från Catania eller Parma eller något sånt där hit. Men ja, skämtsidor där också. Men alltså jag tror ändå på att någon av de här affärerna går igenom just nu i sommar. Men om får vi Jajic nu i sommar, så får vi ett väldigt starkt mittfält i januari. För Honda kommer ju komma till Milan. Det är ju nästan helt säkert. Men då blir ju frågan om vi egentligen inte borde satsa på Jajic-pengarna på en mittback. För att får vi både Honda och Jajic, så har vi ju 4 eller 5 spelare som kan spela trekvartista. Och det är ju lite överflödigt.
Absolut. Just med tanke på Honda så tror jag att själva stressen är nog inte att han kommer anlända. Som du säger, det är nästan givet att han anländer. Jag tror man är väldigt ivrig på att få honom att anlända just nu i sommar på grund av Champions League. Just för att om han anländer i, rätta mig om jag har fel nu, Om han anländer i januari, kommer han inte få tillåtelse att spela Champions League med Milan?
Nej, det kommer han inte få, för CSKA har ju också tagit sig in till Champions League och spelar.
Då är han en del av CSKA-truppen.
Precis.
Och det är just därför jag tror att stressen angående Honda till Milan i sommar. Och därför tror jag också att att klubben kommer verkligen göra allt för att kunna dra honom nu i sommar. För Champions League är ju alltid någonting Milan satsar högt på. Och en Champions League utan Honda, fast man har Honda i truppen, ja, det skulle vara riktigt misslyckat faktiskt. Så jag tror verkligen att Milan kommer satsa fullt ut på att få Honda nu i sommar om han skulle anlända. Yes, men grabbar, och sen en sista fråga då till er, en rätt så öppen fråga. Nu är det drygt 4 veckor kvar av vårt transferfönster, av vår mercato, innan den stänger. Om jag börjar med dig, Ola, vad vill du att Milan gör från och med idag framåt? Förstärker på vilken front? Finns det någon speciell spelare? Ja, det är fritt framför dig.
Ja, om vi ska följa det här, om vi ska följa Gallianis uttalande här med att spelare måste lämna innan någon kommer. Om vi ska, vi får ändå försöka vara lite realistiska. Jag tror inte Messi kommer till Milan till exempel. Så är det några spelare som jag skulle vilja se lämnar Milan. Och utav dem så är det kanske framförallt Traoré som liksom, jag fattar inte varför han är där. Jag skulle lika gärna kunna spela där istället för Traoré. Så mycket nytta gör han. Du har även Sakardo, tycker jag, alldeles för gammal för att överflödsspelare. Plockar hellre in en Primavera-spelare än sätter in han faktiskt. Bara fylla ut en bänkplats. Robinho borde ha gått till Santos enligt mig. Antoni är en spelare som jag även kan leva utan. Han funkar som reserv men inte som startspelare. Nocerino gjorde en svag förra säsong. Kanske kan rycka upp sig, kanske inte. Och det står att se. Jag skulle inte direkt sakna honom, kan jag säga. Emanuelsson, också en spelare som i sina ljusa stunder är riktigt bra, men tyvärr är de ljusa stunderna inte så långa och inte så ofta. Det är väl de spelare jag kan tänka mig som skulle kunna lämna Milan. Det jag vill stärka upp positionsmässigt så är det backlinjen, och framförallt då innebackarna. Ytterbackarna tycker jag ändå att vi har De Chiglio, vi har Abate, vi har Konstant som ändå liksom fungerat i Serie A. Mittbackarna, vi har Mexes som börjar faktiskt ändå bli till åren. Zapata som visserligen håller i Serie A, kanske inte på högsta europeiska nivå. Jag skulle vilja se att man försökte värva in en riktigt bra mittback som verkligen kan gå in och göra skillnad i backlinjen och styra upp det där längst bak. Däremot så vet jag faktiskt inte riktigt vem man skulle kunna plocka in. Jag hade velat sett Ogbonna, men han stack ju till Juventus istället. Astori är väl det mest konkreta namnet jag kan komma på just nu. Han är ändå med i landslagstruppen nu, och var med senast nu till Confederations Cup. En spelare som jag tror ändå skulle kunna göra nytta i Milan. Däremot så är han ingen Thiago Silva heller. Men just backlinjen måste vi börja stärka upp. Anfallet så har vi verkligen bra spelare. Vi har Balotelli, vi har El Shaarawy som bara kommer bli bättre och bättre. Vi har Niang som förhoppningsvis kommer att börja göra mål i Milan nu så småningom. Mittfältet har vi bra spelare. Vi har Montolivi och De Jong tillbaka från skada. Poli tror jag kommer bli riktigt bra och så vidare, så framförallt backlinjen.
Okej. Och om du slutligen, Ola, fick med dagens Milan-trupp, med det som finns i Milan idag, en vild gissning på vilken plats i tabellen vi slutar upp. Vart slutar Milan upp med dagens trupp?
Jag tror jag faktiskt säger tvåa.
Okej.
Gör vi. Vi slutar tvåa.
Vi slutar tvåa och etta slutar.
Tyvärr måste jag säga Juventus.
Okej, tack så mycket. David, om jag är i samma uppgift som Ola precis fick, hur skulle det låta?
Precis som Ola säger så har vi bra anfall. Vi har bra mittfält. Ja, målvakt tog han inte upp, men där har vi också två bra i form av Gabriel och Abiasti. Även Amelia, helt okej. Men som sagt, försvaret behöver förstärkas. Precis som Ola säger så är det mittbackarna. Vi behöver en general, en Thiago Silva. Och det har väl egentligen inte ryktats om någon mittback förutom Astori. Alltså han håller Serie A-klass, liksom Zapata. Jag tycker inte han är så mycket bättre egentligen. Men han är inte den här mittbacksgeneralen vi behöver. Vergara kan bli, om finns det rätt, 2 till 3 år. Visst, han kan bli bra om ett år, men han blir inte den här generalen som Thiago Silva var på en säsong. Och jag har väldigt svårt att se vilken mittback på marknaden vi skulle kunna värva in. Alltså, finns nästan ingen som känns trolig för närvarande. Sen ytterbackspositionerna, precis som Ola sa, de är också rätt säkrade. De Chilio, Abate, konstant. Så jag vet inte riktigt vad. Man behöver inte förstärka så mycket förutom backlinjen, för att liksom Vergara, Zapata, de håller hög Serie A-klass enligt mig. Vi skulle kunna gå fightas i toppstriden utan problem med dem. Men vad händer när de går sönder? Vi har Bonera som för närvarande är borta i 90 dagar, var det väl. Mexes är också lite småskadad just nu. Den mittbackspositionerna är väldigt tunna där, skulle jag vilja säga. Och vi behöver utöver en general även breda ut det lite där och få. För skulle vi se vår general eller en bra mittback gå sönder och vi spelar Champions League kvartsfinal mot Barcelona såklart med Bonera, det skulle inte gå liksom.
Ja, absolut. Och så ni båda är ense om att anfallet ser bra ut, mittfältet ser bra ut och det är just backlinjen som behöver förstärkas.
För att bara tillägga liksom att om Milan ska värva in någonting så ska det antingen vara väldigt lovande spelare, alltså unga spelare, eller så ska det vara alltså spelare som verkligen tillför någonting, alltså klassspelare eller stjärnspelare, kalla vad du vill. Det ska vara spelare som gör skillnad. Det ska inte vara någon mer utfyllnad spelare som tar en plats på bänken. Det har vi tillräckligt av ändå. Så där behöver vi inte förstärka, om hur man nu ska kalla det. Nej, men även ett namn som ploppar upp i mitt huvud nu, det var Sakho ifrån PSG. Däremot så tror jag inte han kommer. Men han är ung, han är bra, han kan spela mittback. Varför inte?
Han har ju ryktats tidigare till Milan, så helt otroligt skulle det ju faktiskt inte vara. Det är väl han som ligger nummer 2 på trolighetslistan, om jag ska kalla det, efter Astori. Med viss tid så kan han bli, inte den nya Thiago Silva, absolut inte, men han kan bli en väldigt bra mittback som skulle kunna tillföra mycket.
Yes, och David, om du skulle... som Ola gjorde, gissa på en plats Milan slutar på, vilken plats är det?
Ja du, Napoli har ju en bra trupp, men jag tror det kommer ta lång tid för dem att spela ihop sig, så jag säger som Ola, vi slutar 2.
Och etta slutar?
Ja, tyvärr, som Ola sa, Juventus, de har starkast trupp och det enda som fattades förra säsongen, det var en topstriker. Nu fick de ju tyvärr Carlos Tevez.
Okej, grabbar. Men där rundar jag av. Det var jättekul att ha er här. Tack för att ni kunde komma och delta. Det har varit riktigt kul som sagt att ha er här. Jag hoppas att vi är här många gånger igen. Så på återseende, grabbar, och Forza Milan.
Forza Milan.